Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är vårt 67:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weiland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej, hej!
Hallå, hallå!
Hur står det till?
Jo då, det är synd och klaga. Det går mot kallare tider och det är man inte som skåning van vid här uppe i Dalarna. Så nu har de pratat om på nyheterna att det ska komma 3 decimeter snö här i veckan. Och ja, jag känner mig inte helt överförtjust i det där. Jag har inte ens letat fram vinterjackan och vinterkängorna ännu liksom. Men förutom det så ser jag optimistiskt på livet som vanligt.
Ja, jag har gjort en omvänd flytt och jag hade gärna haft lite snö faktiskt. Speciellt under de här månaderna för att det blir så mörkt och otrevligt. Det kan vara lite kul med snö som lyser upp i mörker faktiskt.
Men så är det. Det är ju fördelen och det positiva med snö att det är vackert och att det blir ljust. Och att vissa folkgrupper brukar hålla sig inne mer och inte synas så mycket ute är också ganska positivt med när det kommer lite snö och blir lite kallt faktiskt. Men ja, det är inget kul att köra bil och sådär när det kommer massa snö. Och, ja, och 3 decimeter om det nu stämmer att det kommer på en gång så här. Det blir lite mycket för en skåning som är van vid ett par centimeter på sin höjd.
Ja, det är inte roligt om man kör seriöst, men man kan ju åka runt och sladda och sådär. Det är ganska skojigt.
Jo.
Ja, nej men bra, bra. Jag har gjort en liten miss. Jag tror jag aldrig har gjort den faktiskt, men jag hade ju tänkt en liten inledning. Jag har ju alltid en introduktion som de som lyssnar på oss känner till. Och då hade jag tänkt utgå från ett ämne. Det skrivit manus och tänkt igenom det noggrant och så vidare och så vidare. Missen var ju att jag gjorde det innan vi kom fram till vad vi skulle prata om. Och det visade sig vara exakt det ämnet som du kommer prata om senare i programmet. Så jag var tvungen att skrota min introduktion faktiskt.
Mm.
Så det här blev min introduktion. En ursäkt helt enkelt.
Ja, nej, men det får väl dyga helt enkelt. Men ja, förhoppningsvis så är det väl påläst och väl, eller rättare sagt kanske mer, har tänkt mycket kring ämnet då så att du kommer kunna bidra med desto mer i under själva ämnena när vi diskuterar dem sen i varje fall.
Ja, men precis. Det är ju den stora fördelen. Så att...
Påläst blir som sagt kanske lite fel begrepp just det vi ska prata om idag eftersom att det mer handlar om tankar. Men du kanske har förberett dig tankemässigt i varje fall på det vi ska prata om.
Det är alltid en fördel att gå igenom. Det här är ju sådana saker vi har levt med under lång tid och brottats med och sådär. Men det är alltid en fördel att tänka igenom det också.
Mm. Du kan väl bara för att inte lämna lyssnarna helt i blindo nu när vi pratar ett par minuter här om att någonting ska vi prata om. Vad är det vi ska prata om senare?
Ja, vi kommer ju utgå från din artikel som du skrev till motståndsrörelsen.se. Alla behövs i kampen.
Mm. Jajamän. Ja, vi kommer även komma in lite grann på folkförakt. Ja, nej, men allmänt förakt mot andra medkämpar helt enkelt.
Mm. Ja, men vi kommer snart dit. Men om vi börjar med Lindbergs betraktelse då.
Jajamän, den kommer inte handla om det. Så den behöver inte skrotas. Men ja, nej men det var ganska länge sedan jag här under min betraktelse bara diskuterade utifrån och betraktade en nyhet. Men det är väl lite grann just vad jag tänker göra idag. Jag ska prata lite grann om de förbud som drivits av demokratierna på sistone. Sen senaste avsnitt av Ledarperspektiv så har vi fått besked om att högsta domstolen i Finland verkställde förbudet mot Nordiska motståndsrörelsen. De gick alltså helt i linje med det som tingsrätten och hovrätten, eller det kan inte heta så i Finland, men motsvarigheten till tingsrätten och hovrätten kom fram till att Nordiska motståndsrörelsen i Finland bryter mot god sed. Så det är numera alltså svart på vitt och i högsta instans i Finland klargjort att Nordiska motståndsrörelsen är en förbjuden organisation. Det är förbjudet att vara medlem i Nordiska motståndsrörelsen i Finland. Och även vår symbol är förbjuden där. Det blir alltså ett tydligare förbud i högsta domstolen. Man förtydligade vissa detaljer som tidigare har varit oklara. Och vi har också mottagit beskedet för inte så länge sedan här att det grekiska partiet Gyllene Gryning har förbjudits. Då de enligt domen då är att betrakta som en kriminell organisation. Och inte nog med att man förbjöd organisationen i Grekland så dömde man också de högst ansvariga eller de högsta ledarna i partiet till 13 års fängelse för att ha lett en kriminell organisation. Och inte nog med det heller, utan dessutom så dömdes alla tidigare parlamentsledamöter från Gyllene Gryning till mellan 5 och 10 års fängelse. Så det är ganska magstark dom, kan man väl lugnt säga utan att överdriva. Och trots att man har hört om många helt banala domslut i sina dagar som nationellt aktiv, så jag skulle ändå vilja dra det så långt som att säga att i mitt tycke så är det här den värsta skenrättegången med de värsta påföljderna som vi har sett sedan Nürnberg på 40-talet. 13 års fängelse för att ha lett ett parti som har valts in av det grekiska folket i riksdagen. Upp till 10 års fängelse för att bara ha stått på vallistan och blivit invald. För att de har varit en del av en kriminell organisation som de inte ens visste om själva att den var och se som kriminell. Och som också åklagaren faktiskt uttalade sig om på förhand, att vi kommer inte kunna döma någon medlem i Gyllene Gryning för det här, även om man då kommer fram till att det är en kriminell organisation. Utan åklagaren såg att det fanns inte lagstöd för att kunna döma någon i efterhand för att ha lett en kriminell organisation som de inte ens visste själva var kriminell. Men domarna gick alltså mot åklagaren, vilket är väldigt, väldigt ovanligt. Det brukar ju snarare vara en slags förhandling där åklagaren yrkar på ett jättetufft straff, och så brukar advokaten vilja ha ett väldigt mildt straff, och så brukar domstolen komma fram någonstans där mittemellan. Men här valde domarna att döma hårdare än vad åklagaren själv trodde var möjligt. Och det var, som kanske de flesta av er förstår, en helt och hållet politisk rättegång och ett domslut också därefter. Det låg väldigt, väldigt starka påtryckningar från hela det grekiska kulturella, mediala och politiska etablissemanget kring att de skulle dömas. Eller ja, det grekiska inom situationstecken kanske, etablissemanget då. Man kan också tänka sig att World Jewish Congress, som har varit stark ivrande i förbud mot allt nationellt i världen, att de då genom sin position i USA också har haft en hel del att säga till om genom Greklands mångmiljardbelopp i statsskulder till bland annat USA då. Och det var också tusentals vänsterextremister som hand i hand med etablerade grekiska politiker demonstrerade utanför domstolen under den här rättegången. Så om domen hade förkunnats annorlunda, om den hade förkunnats i enlighet med vad som faktiskt vore riktigt och rätt och Gyllene Gryningar så hade friats, så hade det garanterat lett till upplopp på gatorna. Med stor sannolikhet så hade faktiskt också domarna riskerat sin hälsa, kanske rent av sina liv, om de hade dömt att Gyllene Gryning skulle frias. Och det enskilt tyngsta argumentet som användes för att bevisa att Gyllene Gryning är en kriminell organisation, det var ett fall där en medlem i samband med ett bråk högg en grekisk så kallad gangsterrappare till döds. Och det var alltså ingen i ledningen som högg den här gangsterrapparen till döds. Det var alltså ingen i ledningen som beordrade att den här gangsterrapparen skulle dödas. Det var alltså ingen i ledningen som ens hade kännedom om det på förhand. Och det var alltså inte ett överlagt mord. Det var alltså inte ens ett politiskt vållande till någon annans död. Utan det var ett bråk som egentligen grundade sig i fotboll i början. Och som slutade med en knivhuggning. Men trots alla dessa omständigheter så väljer alltså rätten att förbjuda hela partiet. Och att de ledande personerna alltså ska få sitta 13 år i fängelse. Det är så rejält rättsvidrigt allt sammans. Och jag menar, om vi ska jämföra med någonting annat. Hur många mördare, hur många våldtäktsmän och andra grovt kriminella personer har under åren varit medlemmar i Socialdemokraterna här i Sverige till exempel? Eller Socialdemokraterna som motsvarighet i Grekland för den delen. Borde Socialdemokraterna som parti förbjudas för detta? Borde Stefan Löfven sitta inne i 13 år för att det finns mördare och våldtäktsmän som har varit socialdemokrater? Borde varenda socialdemokrat i riksdagen dömas till mellan 5 och 10 års fängelse? Och inte bara de nuvarande riksdagsledamöterna utan också de tidigare riksdagsledamöterna. Nej, det vore såklart helt absurt om så skulle ske. Stefan Löfven, absolut borde han ställa sin förrätta. Men inte för vad någon annan har gjort utan i så fall för sina egna brott mot det svenska folket. Men nu är det såklart inte Sverige det handlar om det här. Det är Grekland med allt vad det innebär i skillnader länderna emellan. Men likväl så är det ju en intressant jämförelse. Det är ju vad som har hänt i Grekland här. Men om vi går tillbaka till Norden igen då. Så kanske några av er minns det eller har blivit påminna om det igen. Men en av de viktigaste skälen man använde för att förbjuda nordiska motståndsrörelsen i Finland. Det var ju misshandeln på en röding som dog när han rymde från sin behandling på sjukhuset för att knarka istället. Och där skönjas alltså helt plötsligt ett mönster. Där finns den gemensamma nämnaren som fått både Gyllene Gryning och Nordiska motståndsrörelsen förbjudna. Ja, förutom att de är nationellt sinnade då, så är det att en enskild medlem begått en våldshandling som i ett eller flera led lett till att någon annan har dött. Det är det som är den gemensamma nämnaren. Och även etablissemanget, de förstår ju såklart att det är fullkomligt rättsvidrigt det här. De förstår att det här ligger inte på något vis i enlighet med föreningsfriheten. Det är inte förenligt med vare sig sund rättspraxis eller föreningsfrihet att döma och förbjuda en hel organisation på grund av vad en medlem har gjort. Och det handlar inte om att de inte förstår det eller att det skulle vara öppet för tolkning om det här är i enlighet med god rättspraxis eller inte. Nej, vad det handlar om, det är någonting som vi har pratat om tidigare i ledarperspektiv när vi pratade om förbud och repression. Och även då sa vi att vi verkar ju på lånad tid. Vi får inte vara aktiva i Sverige för att de som styr idag gillar yttrandefrihet. Utan vi får verka för att de vill få det att framstå som att de gillar yttrandefrihet. För att fasaden om demokrati ska leva vidare bland folket. Hade de kunnat förbjuda oss utan att riskera att tappa sin mask, sin godhetsmask, sin demokratimask, sin yttrandefrihetsmask. Så hade vi varit förbjudna för många, många, många år sedan vid det här laget. Vad allt handlar om är så istället att, precis som allting annat i dagens system, att vilseleda och lura massorna. Att få dem att acceptera inskränkningar utan att de förstår att det är inskränkningar som sker. och med en person som fallit till offer för våld. Och med ett enormt propagandadrev runt det här våldsfallet. Så får man folket att titta bort. Att inte bry sig om att föreningsfriheten inskränks. De vill ju inte stödja mördare såklart. De vill ju inte stödja kriminella såklart. Så får man hela narrativet att vridas från att egentligen vara en politisk rättegång. Där man vill förbjuda oliktänkande som man är rädd för att de håller på att växa. Till att handla om någonting annat. Till att handla om våldsamheter. Om kriminella som sagt. Så man har alltså hela tiden bara inväntat rätt situation. Och den tycker man att man har hittat här då. När man har fått de här enstaka fallen att peka på. Så det är vad det handlar om. Och det handlar ju heller inte om att man har förbjudit Nordiska motståndsrörelsen i Finland eller Gyllene gryning i Grekland för att man tyckte att det här enskilda dådet var så anmärkningsvärt i de här länderna. Utan det handlar ju som sagt om att man ser en växande opposition som man försöker kväsa på bäst möjliga vis. Och därför har man kommit till de här förbuden då. Och i Finland så har man också gjort det lite öppet för tolkning genom att initiera att de här människorna som satt i ledningen för Nordiska motståndsrörelsen, de inte kan vara aktiva i andra nationella organisationer, för då är det att se som en fortsättning på Nordiska motståndsrörelsen. I Grekland har man tagit det ännu mer med hårdhandskarna och istället sett till att döma de här till väldigt långa fängelsestraff, så de inte ens kan vara aktiva i andra nationella organisationer på ett bra tag framåt. Så är läget. Det är varför de här organisationerna förbjuds och hur. Men vad kan vi då göra för att förhindra att också vi kommer att förbjudas på samma manér i Sverige? Ska vi strunta i att slå tillbaka när våld används mot oss? Ska vi strunta i att rekrytera människor som har en eventuell våldspotential? Nej, det är knappast den vägen vi ska gå. Då låter vi ju dem vinna. Istället så menar jag på att vad vi måste göra för att förbereda oss inför ett förbud i framtiden, det är att göra och ge allt vi bara kan just nu när vi kan. När vi kan verka i det öppna, när vi faktiskt kan rekrytera människor till den organisation som vi faktiskt vet har potentialen att segra här. Vi måste göra allt vi kan för att faktiskt slå tillbaka och göra det riktigt hårt. Och vi måste göra allt vi kan för att rekrytera ännu fler människor med eventuell våldspotential. Tänker du att du inte vill gå med för att nej, men här sitter jag och pratar om att vi ändå kommer bli förbjudna någon gång i framtiden. Varför ska jag då gå med? Ja, då låter du ju våra fiender vinna på walkover. Nej, tänk sig det tvärtom. Anslut dig och kämpa och gör vad du kan. För desto större vi är, ju svårare kommer det bli att förbjuda oss. Och ju enklare kommer det bli för oss att protestera mot förbudet. Och ju enklare kommer det bli för oss att verka också efter förbudet. En sak som är helt säker, det är i varje fall att motståndsrörelsen inte kommer göra som Gyllene gryning tyvärr har gjort till stor del, nämligen att tona ner sin verksamhet i väntan på sitt förbud. Att man har trott att genom att vara mindre aktiva så kommer man kunna stävja förbudet. Tvärtom så kan jag istället lova er att vi i motståndsrörelsen kommer köra hela vägen in i kaklet. Om jag så ska få livstidsfängelse för det. Det är i sådana fall ett offer som jag definitivt kommer ta i kampen för vårt folks överlevnad. För mina barn, för mina barnbarn, för dina barn och barnbarn. Det är sinnessjuka krafter som styr vårt land, som styr hela västvärlden idag. De hatar yttrandefrihet. De hatar vita människor. Vilket offer är du villig att göra för att ta bort de här från tronen? Kom med oss idag medan du fortfarande kan göra det lagligt och i skydd av föreningsfriheten. Och stå sen kvar med oss när det är olagligt att göra det för att de har demonterat föreningsfriheten. Det är väl ungefär vad jag vill ha sagt på den här punkten med ett slutligt tillägg. Och det är all heder till alla finska och grekiska frihetskämpar som trots de här förbuden, som trots repressionen, kämpar vidare för våra respektive folk. De kan aldrig stoppa oss så länge inte ni låter er bli stoppade. Hur hårt det än kan se ut, hur mörkt det än kan vara, så bär alltid med er att morgondagen sannoliken tillhör oss. Det var det jag ville ha sagt. Jag vet inte om du har något att tillägga redan här gällande förbud och repression, eller om vi ska nöja oss och gå vidare.
Jag tyckte det var en väldigt bra genomgång och det är svårt att lägga till någonting. Jag fastnade för en sak och det var ju det du sa om att jo, men Grekland är Grekland och Finland är Finland, och så är det faktiskt. De två länderna har haft ett ganska turbulent 1900-tal. De har liksom förbjudit organisationer förut. De har varit inblandade i krig och så vidare. Men just det att de har förbjudit organisationer förut gör det enklare för de länderna att gå ett steg längre än vad Sverige kan göra. Det är svårare i Sverige, och Sverige har också en självbild som gör att i vårt samhälle så har vi yttrandefrihet och vi kan inte förbjuda organisationer och så vidare. Så att det kommer vara mycket svårare i Sverige att förbjuda oss även om de försöker. Men om de lyckas, då ligger de i samma position som Finland och Grekland låg i tidigare. Och det är att de har förbjudit en organisation och då kommer de att fortsätta. Då kommer de förbjuda nästa nationella organisation och nästa nationella organisation. Och till och med Sverigedemokraterna om de har möjlighet till det. Så det är värt för de som är nationella och lyssnar på det här och kanske inte sympatiserar fullt ut med oss och sådär. Då kanske medlemmar konkurrerande organisationer att tänka på det, att efter oss så blir det ni. Så är det bara. Så att det är också ett sätt att försvåra det här förbudet, är att hela tiden motverka de här planerna. Och att även folk utanför vår organisation är med på det. För det kommer drabba dem också. Så det är väl tillägget jag vill göra. Annars tyckte jag var jäkligt bra genomgång. Så jag håller helt med dig. Vi ska smida medan järnet är varmt. Och vi ska absolut inte göra som de gjorde i Grekland. Faktiskt tyvärr då. Att de tonar ner budskapet.
Nej, precis. Och som ett tillägg på det du sa. Som vi också har pratat om i ledarperspektiv tidigare. Och även om begreppet blir fel på svenska. För att höger och höger inte är riktigt samma sak. I Sverige och i USA så fortfarande ändå tolka begreppet rätt, men slå inte åt höger. Det är väl förutom att motverka förbudet av oss som är mer åt höger inom situationstecken, så slå inte mot oss. Alltså det systemet drar oss alla över en kam och vi måste stå enade mot det här systemet, för de vill krossa oss alla. De vill krossa alla som, och tysta alla som bryr sig på något vis om svensk kultur, svensk etnicitet och vad det nu kan vara. Så gå inte i deras folla och stå inte tillsammans med dem mot oss, utan förstå att ni är också deras måltavla i framtiden, precis som du sa.
Jo, det där gäller ju alltid. Alltså man kan ju aldrig ta systemets part mot en annan nationell organisation. Man kan aldrig liksom använda sig av, inte vet jag, AFAs narrativ och sådär mot en annan organisation. Oavsett vilken organisation det handlar om. Det där är väldigt viktigt tycker jag.
Absolut.
Ja, ska vi gå vidare ändå med programmet. Och då kommer vi in på påståendet. Och då kommer vi in på det vi var cliffhanger där i början. Det är att under förra veckan så publicerades det en artikel på motståndsrörelsen.se där du faktiskt bemötte ett påstående. Och jag tänkte att du här i radioformat ska få bemöta samma påstående igen. Och för enkelhetens skull så tänker jag citera från ingressen i din artikel. Citat. Det finns de som menar att kampen ska exkludera de som inte är tillräckligt vältränade, intelligenta eller attraktiva. Att dessa gör mer skada än nytta då de skulle skrämma bort de som är mer vältränade, intelligenta och attraktiva. Ibland menas också att inte kvinnor eller åldringar ska få delta eller att vi skulle rata människor för att de är låginkomsttagare utan utbildning. Slutcitat. Ja, vad handlade artikeln om och vad har du att säga till de som menar på det här viset?
Jag menar till att börja med att detta tankesätt inte är nationalsocialistiskt. Och att om man ändå kallar sig för nationalsocialist och faktiskt ger uttryck för såna här åsikter, då är man en hycklare. Nationalsocialismen, den bygger ju på folkgemenskapstanken. Att värna folkets väl, att värna alla delar av folket och att ta vara på hela folkets potential. I en nationalsocialistisk stat så helt klart att det ska finnas en, som vi också har pratat om här tidigare och skrivit mycket om, en filosofi där självförbättring uppmuntras. Alltså att man inte nöjer sig med att vara något annat än den bästa man kan vara. Och där i skiljer sig också nationalsocialismen mycket från den röda socialismen, där det liksom uppmuntras att man ska vara en mindre bra människa. Där det uppmuntras, där det är något eftersträvansvärt, något bra att vara mindre bildad, att vara i dålig fysisk form och så vidare. Och det är absolut inte så jag menar, utan tvärtom så ska vi uppmuntra till självförbättring i alla lägen, både nu och sen. Men jag menar också att den här filosofin om självförbättring, den får inte utesluta de som är i allra störst behov av den. De som har allra störst möjlighet att faktiskt bättras till att bli ännu bättre versioner av sig själva. Vi vill ju se ett starkt och fritt Norden bebott av starka och fria män och kvinnor istället för ett kivat och viljesvagt folk som idag. Vi vill se ett helt folk som strävar efter att bli det bästa de bara kan bli. Och vi är socialister, nationella socialister. Och där i, så som en ingrediens i det, så ska ju också all form av penalism och översitteri motas i grind. Vi vill inte bygga ett samhälle på förakt som det samhället som råder omkring oss idag, utan vi vill bygga ett samhälle präglat av kärlek och omtanke om sin nästa folkkamrat. Och en folkkamrat då som är kanske lite överviktig eller lite mindre bildad eller rent av lite mindre attraktiv, det är ju fortfarande en folkkamrat. Och denne kan ju fortfarande utgöra en värdefull del av vår nation, av vår kamp idag också för den delen. Och det sämsta man kan göra för att få en sådan här människa att komma i bättre fysisk form eller att fortbilda sig så de blir bildade i saker eller vad det nu kan vara, det är ju givetvis att frysa ut dem ur folkgemenskapen. Och då är det ju heller inte längre tal om någon folkgemenskap, utan istället någon form av egocentrerat och liberalt högertänk. Även där, ja, ganska likt det som styr folket idag, det som de värderingar som råder i samhället idag. Det är ju någon form av blandning mellan den här marxismen som jag pratar om, där man upphöjer det lite sämre i kombination med det här egocentrerade liberala högertänket, där man värnar sig själv och där man tittar ner på alla andra som och försöker trycka ner alla andra som att de vore sämre än en själv. Så att det är väl mer sådana åsikter man ger uttryck för än nationalsocialism, när man vill utesluta människor på grund av de här omständigheterna då. Och jag menar ju på att För att vi ska vara trovärdiga så måste vi leva som vi lär. En av våra uppgifter i kampen redan idag för att vi ska kunna segra imorgon i slutändan, det är ju att bygga en form av samhälle i samhället. Vi måste bygga ett alternativt nationalsocialistiskt samhälle mitt i den mångkulturella demokratin som härjar runt omkring oss. Och det här samhället, alltså vår organisation, för det är den som utgör det här alternativa samhället, i vår kampgemenskap, det som ska bli den framtida nordiska folkgemenskapen, där måste vi givetvis spegla det samhälle som vi önskar bygga när vi har kommit till makten. Allt annat är som sagt hyckleri. Det är oärligt och därför också raka motsatsen till motståndsrörelsens taktik, där vi alltid går framåt fullt medvetna om att det är vår ärliga väg som kommer att segra i slutändan. Att folket i slutändan, de inte kommer att stödja andra hycklare när de väl har brutit sig loss från de som styr oss idag. Men sen givetvis så måste vi vara taktiska ändå. Vi måste hitta rätt uppgift åt varje person. Vi måste vara exempelvis vara medvetna om vad vi förmedlar i vår propagandabild, och det är vi givetvis också. För att hade vi valt de fysiskt svagaste personerna till att skydda och försvara våra möten bara för att det var de här personerna själva hade velat, eller hade vi valt de som är minst attraktiva som poster boys, så hade det ju också varit lika lite nationalsocialistiskt som att utesluta de människorna. För då hade det varit marxism det hade varit tal om. Alla är inte lika mycket värda, eller rättare sagt, alla har inte exakt samma färdigheter och egenskaper. Alla är inte lika bra på samma saker. Men alla delar av vårt folk har ett värde, ett stort värde, och alla delar av vårt folk, varenda individ ur vårt folk, kan vara till nytta i kampen. Det gäller bara för oss att tillsammans med individerna hitta vad det är just de kan bidra med och också få användning av deras potential. Utan att vi har det här tänket, utan att vi också får med oss massorna, de bredare massorna, att vi tänker utanför den här lilla klicken av människor som utgör någon, skulle kunna utgöra någon form av liten elitstyrka eller vad det nu kan vara, så kommer vi aldrig att nå seger. Det är jag 100% övertygad om. Vi måste få med oss bredare delar av folklaget för att komma någonstans och kunna skapa en förändring på riktigt. Och de bredare delen av folklagarna, de kommer vi aldrig få stöd ifrån om vi inte lyckas involvera dem i kampen, om vi inte lyckas få dem att känna sig delaktiga och bli en del av kampgemenskapen, folkgemenskapen. Sen för den delen skull så ska vi heller aldrig släppa på eller trubba av spjutspetsen, för att den är minst lika nödvändig som massorna. Och där, när det kommer till spjutspetsen, så måste vi också ställa högre krav på de som ingår i den, och det gör vi också. Och då kanske någonstans här kommer en invändning då, att vi inte kommer att lyckas rekrytera de här aktivisterna som kan ingå i spjutspetsen så länge vi har med oss de här massorna. Och visst må så vara att vi kanske inte kommer rekrytera karriärister. Alltså att vi kanske inte kommer rekrytera sådana som själva vill ha ut någonting för sitt engagemang, något egocentriskt. Kanske känner de här sig lite häftigare i ett litet tufft gäng än i en bred folkrörelse. Men bland de som är sanna altruister så kommer det givetvis alla dagar i veckan att vara vår segerpotential som är det viktiga, inte hur häftig man känner sig när man är med i det där gänget. Och i ärlighetens namn, det är altruisterna, inte karriäristerna, som vi verkligen behöver få med oss i kampen. Det är altruisterna som gör de verkliga offren som är nödvändiga för vår sak. En man eller kvinna som kämpar för sitt folk och sin familj kommer alltid att ha mer att ge än en som bara kämpar för sitt ego. Jag gjorde också en liten liknelse i artikeln som jag tänkte citera ifrån. Där jag skrev att är detta en mindre taktisk väg att gå? Vem säger det? Det enda exemplet vi kan se i historien på en nationalsocialistisk rörelse som segrat är NSDAP på 1930-talet i Tyskland. Menar samma kritiker att NSDAP borde avfärdat Goebbels för att han var kort och halt? Att de borde avfärdat Göring för att han var otränad? Att de borde avfärdat Himmler för att han hade glasögon? Om detta hade gjorts kan jag garantera er att vi inte ens hade haft exemplet Tyskland att se på. Slutcitat. Vi behöver som sagt alla som kan göra mer nytta än skada med oss i kampen. Och alla delar av vårt folk som bara har hjärtat på rätt ställe och en gnutta offervilja i sig, de kan med vår vägledning göra mycket, mycket, mycket mer nytta än skada för vår sak. Det är jag helt övertygad om. Det är vårt jobb att se till att finna nytta för deras potential och det är vårt jobb att motivera dem till att bli ännu bättre versioner av sig själva och således ännu mer värdefulla kämpa för vår sak. Det är väl ungefär vad jag skrev i artikeln fast med helt andra ord.
Mm. Jag tänkte på det här med folkföraktet. Det kommer ju från människor som ofta har hög social status, fin bil, fint jobb och så vidare. Eller inbilla sig att de har det kanske i vissa fall. Och nu, det finns naturligtvis jättemånga bra människor som även är med oss som har status i samhället och så vidare. Men det är från de där människorna det kommer. Problemet är bara att de flesta som vaknar upp och vill kämpa, de är vanliga människor. Och ska man säga åt de här vanliga människorna då att nej, men ni får inte kämpa. Ni får inte vara med här. För att ni har ingen status i samhället. Det är ju helt efterblivet, skulle jag vilja säga. Utan alla som har vaknat och som vill kämpa, där måste vi låta dem göra det. Vi måste hitta rätt roll för dem att få göra det helt enkelt. Och jag skulle faktiskt vilja gå så långt och säga att även människor som har nått samhällsbotten är välkomna om de har omvärderat sitt liv. Och där blev jag blev väldigt inspirerad av Nordic Frontiers intervju där med Cultured Thug. Jag vet inte om du hörde den själv.
Nej, jag har faktiskt inte gjort det fortfarande. Jag vet du sa till mig att jag borde lyssna på den. Jag lovar jag ska göra det. Men jag har inte gjort det när detta spelas in. Men jag lovar att ha gjort det när detta avsnitt släpps i varje fall.
Jajamän. Rekommenderas alla lyssnare här också. Men de hade i alla fall lyckats få med sig. Och det är faktiskt ett konststycke att få med Cultural Thug. Det är alltså en YouTube-profil som förvisso saknar YouTube just nu, som har blivit av med det. Man har varit med väldigt länge, han har verkligen bidragit till vår sak. Men han berättade om sitt uppvaknande. Och den började med att han hade själv en väldigt svår uppväxttid. Med en massa problem som han hamnade i. Vilket till slut ledde att han åkte in i fängelse på flera år för något idiotiskt. Och han nådde verkligen samhällsbotten. Där inne så började han omvärdera sitt liv då han förstod att ja, men jag har bara gjort saker som har gynnat mig själv. Inte min familj eller någon idealistisk sak, mitt land eller någonting sånt där. Utan, så han blev idealistisk och han började studera och till sist så läste han Mein Kampf och på den vägen var det. Och sen dess, och det här var väldigt många år sedan, så har han varit väldigt aktiv och produktiv för vår sak. Och nu när vi ändå talar om Nordic Frontier så bör det också nämnas att, och det har vi faktiskt tagit upp här, ledarperspektiv tidigare, så bör det nämnas att programledaren Andreas Holmvall för många år sedan, eller ett antal år sedan i alla fall, innan han gick med oss, så hade han problem med droger, vilket han själv har berättat i programmet. Och jag kan säga att det är väldigt svårt att se honom på det sättet idag, för att idag lever väldigt sunt. Men det gjorde han inte då. Då hade han nått samhällsbotten. Men väl där så började han omvärdera sitt liv. Och han fann nationalsocialismen. Han läste Nordiska motståndsrörelsens politiska program, Vår väg. Och det ledde till att han bröt med missbruket och hoppade av systemet och gick in i Nordiska motståndsrörelsen. Och även han har varit väldigt aktiv och väldigt produktiv sedan dess under flera år. Så hade vi i ledningen varit såna här som tänker borgerligt, så hade ju vi hade satt oss på höga hästar och hade haft en massa åsikter om Andreas förflutna. Och det hade inte spelat någon roll om han ville kämpa, kunde visa på att han verkligen var en förändrad man. Utan vi hade tittat på vad han hade haft för rykte, helt enkelt. Och så hade vi avfärdat honom. Då hade han aldrig fått den här andra chansen. Och då hade vi gått miste om en väldigt viktig resurs. Så, ja, lång utläggning. Men människor som vill kämpa och visa att de förändras eller kan förändra sig till det bättre. Vilka vi liksom att ta det ifrån dem.
Jo, absolut. Och det finns ju många fler fall än Andreas också. Jag skrev det också i artikeln här att jag har sett många människor under åren där man har varit antingen själv. Att jag har suttit med eller hållit i rekryteringsmötet. Det gör jag inte nu längre, men innan har jag haft tidiga poster i organisationen. Eller att man har träffat rekryterna när de har varit väldigt nya och gröna. Innan de liksom har hunnit börja växa så mycket. Men där man har tänkt liksom att ja, det här, man kan ha haft någon förutfattad mening eller tänkt något, inte så helt snällt. Men man har ändå någonstans som har känt, men det finns en potential där. Det finns något som brinner i den här människan. Det finns den här altruismen. Det finns den här offerviljan. Det finns den här kampglöden. Så man tror ändå på människan. Man känner ändå att det här kan bli bra. Man är motsatsen till de här fördömarna i slutändan som skulle rata den här människan och väljer istället att se det positivt. Man väljer att se hoppet. Man väljer att se det goda i den här människan också. Och sen har man sett 2, 3, 4 år senare vilka fantastiska kämpar det här har blivit av de här människorna. De har tränat upp sig med flera kilo muskler. De är vågar ta för sig, de vågar föra sig i sociala sammanhang på ett helt annat sätt. De är vältaliga, de är pålästa, de är, ja, jag skulle kunna namedroppa hur många personer som helst, men jag väljer inte göra det av respekt för att, ja, även om de förtjänar att få höra att de har växt som människor, det talar jag också om för dem, så vill de kanske inte veta att jag inte såg dem som så bra människor i början, även om jag såg hopp om potential i dem. Men det finns flera sådana exempel på människor som verkligen har växt inom vår organisation tillsammans med vår organisation. De har gjort det av egen bedrift helt och hållet, att de har växt. Det ska jag aldrig ta ifrån dem, men de har gjort tillsammans med oss genom vår vägledning, genom vår hjälp, genom vår stöttning och så vidare. Och således så har de blivit väldigt, 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 det har varit väl investerad tid och energi av organisationen som att det har blivit så pass bra kämpar som ger mångfaldigt tillbaka till kampen i slutändan. Mm. Så, ja.
Nej, man får aldrig ta död på idealismen, oavsett var den kommer, om det kommer från personer från överklassen, medelklassen, arbetarklassen, vilken klass som helst.
Nej, och sen är det ju också, jag menar, precis som att vi har pratat om flera gånger här och också skrivit artiklar om och hållit föredrag och allt möjligt, att för att den verkliga revolutionen ska kunna äga rum, för att folket verkligen ska strömma till oss i massor, så måste de först bli av med maten de har på bordet. Lite bildligt talat då, men folket har det lite för bra idag. För att verkligen vara redo att uppoffra sig själva och verkligen gå till kamp. Men de här människorna som du pratar om då, som har nått samhällets botten, de är ju egentligen bara några steg före. Alltså det vi pratar om, nyckeln till vår seger, nyckeln till vår framgång är ju, förutom det vi själva kan påverka, att vi kan bygga den bästa kamporganisationen vi bara kan förmå oss att vi är redo för när den dagen kommer, är ju ändå att folket måste komma närmare botten än vad de är idag. Och ska vi då, de människorna som når botten före massorna gör det, skulle vi då, det blir jättekonstigt alltihopa. Det är helt, helt banalt att gå och tänka och hålla med om att folket måste nå botten först innan de kommer ansluta sig till oss. Men sen när individer gör det, så skulle inte de vara välkomna.
Nej, det var vansinnigt.
Och en sista grej vill jag säga också bara. Det är verkligen, det är ett viktigt ämne det här. Så det finns mycket att säga. Men det är ju också att man måste ju också komma ihåg vad det är som får folk att nå botten. Jag ska inte säga att liksom individerna själva inte har gjort några aktiva val eller att de är robotar som styrs på ett vis. Det är inte det jag menar. Men någonstans, jag menar, vi förstår ju och erkänner och vet att det här samhället är fruktansvärt. Det här samhället förgör vårt folk. Det äter upp deras själ inifrån. Och gör också att människor kan begå dåliga val här i livet. Till exempel börja med droger eller någonting annat. De här människorna, det är långt ifrån alla de här människorna som hade begått de här dåliga valen i ett sunt samhälle. Utan det är ju det här samhället, det är det här skitsystemet som har fått dem att göra de där valen. För att fly från det helvete som de har skapat eller något annat. Och det måste man också komma ihåg och ha i beaktning. Alltså, det behöver inte vara en karaktärsbrist hos en människa bara för att den har gjort dåliga val. Åtminstone inte i ett så förljuget och förvridet fruktansvärt samhälle som det vi lever i idag.
Nej, där måste man ju vara ödmjuk, för att det där kan drabba alla. Liksom. Och framförallt nu bland ungdomen idag så är ju droger någonting väldigt, väldigt vanligt. Det är ganska stor chans att en person som är ung idag hamnar i drogmissbruk faktiskt. Mm. Under en period i alla fall. Och de kan komma från även finare familjer så att säga. Jo. På vissa orter så är det framförallt finare familjer, ska jag väl säga.
Mm. Och vad gör vi om de här människorna vill ta tag i sitt liv och vill bättra sig och vill på något vis råda bot för sina snedsteg, vill börja göra gott i livet och kämpa med oss? Om vi ratar dem och säger nej, glöm det, du har tagit droger tidigare, du kan inte komma med här. Vad ger vi dem för val i livet? Alltså, ja. Det är också viktigt.
Nej, valet blir ju, du får inte gå med oss. Du måste fortsätta tillhöra systemet. För det är ju det som blir själva konsekvensen av det. Att den människan kommer vara kvar i systemet. Den här personen har vaknat upp. Vill kämpa. Vi säger nej. Du ska fortsätta med systemet. Mm. Det är helt vansinnigt.
Mm. Ja.
Ja, jag känner att vi tassar på den ideologiska och taktiska frågan hela tiden, så jag tänkte vi kanske kan gå in på den.
Jag tror kanske aldrig det har vävts samman så mycket tidigare i något annat avsnitt, och vi har säkert, som du säger, pratat en hel del om det som vi egentligen skulle tagit under segmentet ideologiska frågan redan nu, men det spelar nog ingen större roll, hoppas jag, för våra lyssnare.
Upprepning är bra.
Mm.
Men vi ska ju fortsätta utgå från din artikel, och jag läser då följande citat. Människor som inte vill ansluta sig till vår kampgemenskap för att den innehåller kvinnor, åldringar och låginkomsttagare är faktiskt inte ens önskvärda att ta del i den. Folkförakt är motsats till nationalsocialism och är en av många saker som vi som en nationalsocialistisk kamporganisation måste bekämpa hårt. Slutcitat. Du säger här alltså att folkförakt är något som vi i motståndsrörelsen måste bekämpa. Vill du förklara mer vad folkförakt är för något enligt din definition?
Ja, alltså vi har ju varit inne på det mycket redan och tassat kring det mycket. Men om man liksom ska bryta ner det lite grann och vara lite mer bara ordets betydelse i sig, utan att lägga så mycket värderingar i det, så folkfrakt det är ju egentligen att man ser ner på och således föraktar delar av eller rent av hela sitt folk. Sitt egna folk. Och det kan vara män som ser ner på kvinnor. Eller för den delen tvärtom. Feminister som ser ner på män. Det kan vara vältränade människor som tycker att de som inte har lika mycket tid och energi att lägga på träning som de själva, det är helt värdelösa människor. Och vi har såklart klassföraktet som definitivt är en form av folkförakt. Alltså akademiker och höginkomsttagare som ser ner på handens arbetare eller de som inte har lika välbetalda jobb. Väldigt rika människor som tycker att ja, men de är lite mindre välbärgade, de bidrar inte med lika mycket till samhället, så ja, de duger inte till någonting. Och givetvis också marxister som ser tvärtom, som inte ser någon nytta med akademikerna eller de mer välbärgade i samhället. Och istället då, som jag också var inne på lite innan, att istället för att lyfta upp det positiva med människor, istället för att se det positiva i dem, istället för att se till blodet och ödeskampen som förenar oss, så väljer man istället att lyfta upp och förstora det som skiljer oss åt, det som splittrar oss som individer. Och istället för att se hur många av de här skillnaderna faktiskt kompletterar oss, till exempel kvinnor och män, som är, jag har sagt tidigare, som är helt värdelösa utan varandra. Där är det ju våra skillnader som gör oss till ett. Istället för att se det här så ställer man skillnaderna mot varandra. Och det är att förakta sitt folk. Och det är mycket, mycket, mycket farligt. Och när man är en nationalsocialist som kämpar för sitt folk, så menar jag på att det rent av är hyckleri med det här folkföraktet. Så det är väl framförallt det jag är inne på. Men folkförakt kan ju också faktiskt vara kopplat till defaitism, som vi pratade om i förra avsnittet av Ledarperspektiv. Alltså man kommer in i, ja, det dumma svenska folket, de kommer aldrig fatta någonting ändå. Sådana här uttalanden och tankegångar, det är ju både defaitistiskt och folkföraktande. Och det föder dessutom de båda. Börjar man tänka på det här viset så kommer man bli ännu mer defaitistisk och man kommer bli ännu mer folkföraktande. Det blir alltså en negativ spiral utav det.
Mm. Men varför är det så farligt med folkförakt då?
Av flera anledningar. Alltså till att börja med så kan man ju säga att det spelar vårt folks fiender rakt i händerna. De försöker ju ihärdigt att till varje pris hålla oss splittrade och i kamp mot varandra. De förstår att ett enat folk skulle vara ett väldigt, väldigt starkt folk, och ett enat folk som inte bekämpar varandra, de skulle ju helt plötsligt börja kunna se till att de borde bekämpa systemet, att de borde bekämpa våra fiender. Och därför är ett enat folk, det är ju väldigt farligt för deras härskarplaner, där de ju faktiskt vill ha svaga och medgörliga människor, nedbrutna människor, för att de är lättare att styra som man vill. Och därför så lobbar systemet idag väldigt hårt för att vi ska träta mot varandra istället för att gå samman mot dem. Globalisternas arbetssätt är att söndra och härska. Att vända kvinnorna mot männen genom feminism. Att vända arbetarna mot borgarna genom kommunism. Att vända stadsbor mot bönder genom någon överdriven urban miljökamp. Och allt vad det nu kan vara. Och om vi faller i den här fällan, då är vi ju precis där de vill ha oss. Vi stärker deras sak istället för vår egen. Vi stärker systemet istället för att stärka nationalsocialismen och att ena folket i sann folkgemenskap, och där folket alltså förstår att skillnaderna, om de sätts ihop på rätt sätt och leds av en kompetent ledning, blir till verklig styrka. Sen är folkföraktet också väldigt farligt. Det andra jag var inne på här ovan, det är farligt för att det kan leda till att man får en väldigt cynisk världsbild där man föraktar människor överlag istället för att se till deras potential. Och då stöter man ju bort folk istället för att dra dem till sig. Där vi som en politisk rörelse som vill skapa förändring, självklart, alltså vi måste ju försöka vara en slags magnet som drar folket till oss. Så blir man istället med den här cyniska folkföraktet en magnet med lika poler som folket, så att de stöts ifrån oss istället för att dras till oss. Och nu utgör ju då dessutom motståndsrörelsen en ganska speciell magnet. Vi vill ju givetvis inte göra var för något som helst för att folk ska gilla oss och dras till oss, utan istället så är vi ju väldigt principfasta. Vi är medvetet radikala, vi är medvetet rent av antipopulistiska. Men än viktigare blir det ju då också att man faktiskt inte gör det hela ännu värre och att man stöter bort dem som trots allt det här ändå faktiskt söker sig till oss och vill kämpa med oss. Sen blir det som sagt en väldigt ond cirkel av det hela med. Ja, men om man tänker till exempel, om man har ett tankesätt att ja, men kvinnor och åldringar, de kan ändå inte vara med och ta för sig på gatan. Vad har vi för nytta av dem? Då går vi ju miste om massa av potential som vi kan nyttja i andra sammanhang. Och har du det här kvinno- eller åldringsfientliga synsättet, detta folkföraktande synsätt, om du bär det med dig till exempel till ett rekryteringsmöte där du vet att det kommer sitta en kvinna eller en åldring, då kommer du ju inte göra ett bra jobb som rekryterare heller. För du kommer redan på förhand tänka, ja, det är en kvinna vi ska träffa nu, eller en åldring, det blir inget bra det här. Då kommer du göra ett dåligt jobb, och därför så kanske också personen inte kommer gå med oss. Och det i sin tur kommer ju leda till att du får ett ytterligare starkt negativt synsätt kring dessa grupper. Då kommer du tänka nästa gång, ja, det är en åldring igen, den kommer aldrig gå med oss ändå, det är ingen mening att hålla det här. Och så blir det ännu sämre och ännu värre, och vi går miste om ännu fler människors potential. Istället så måste man, som jag sa innan, vara positiv. Man måste vara öppen, man måste vara nyfiken, man måste aktivt söka efter den här potentialen vi kan ha nytta av i den här individen som sitter framför dig och vill välja oss istället för systemet, vill vara med och kämpa. Man måste förstå och bära med sig att alla delar av vårt folk är värdefulla, och med rätt vägledning så kan de göra enorm skillnad i kampen. Det gäller bara att vi tar tillvara på dem på rätt sätt.
Ja. Nu har vi pratat om folkföraktet här under avsnittet, och det är ju, självklart har vi ju stött på det under vår tid som nationella, så att det är egna erfarenheter och så vidare, men skulle du vilja säga att det är vanligt förekommande idag, alltså är det vanligt inom de nationella leden?
Ja, alltså i samhället överlag. Om jag börjar där liksom och tittar bort från de nationella leden lite snabbt, så är det ju ett gigantiskt problem. Det är ju liksom överallt kan man se polarisering mellan folket. Det är nästan aktivt letas skillnader och irritationsmoment som sen förstoras in i absurdum. Alltså det är ju folk från olika stadsdelar, folk som håller på olika fotbollslag, folk som har olika kläder och så vidare. Överallt så har det ju nästlat sig in att vi ska se med förakt på de som inte är och tycker som oss, samtidigt som vi ironiskt nog såklart ska älska och välkomna hela världen. Alltså, kommer du från en annan världsdel, då får du inte lov att mötas med förakt på något vis, oavsett ålder, kön och socioekonomisk status. Men kommer du från grannbyn, är av samma ras, samma ålder, samma kön, samma socioekonomiska status, då ska du jäkla föraktas bara för att du kommer från grannbyn. Liksom. Så att det har blivit väldigt märkligt, allt det där.
Alltså, jag förstår ju vad du säger, men att som det var lite grann förr i världen, att byar slogs mot varann och kanske även fotbollslag och sådär mot varann, supportrar och sådär. Jag ser inte det som ett jätte jätteproblem. Problemet blir väl när det finns polarisering inom så många andra led över hela samhället. Så blir ju det ett problem också. Men jag menar att i ett sunt samhälle så kanske de där bråken kan få existera.
Absolut. Ja, och det är ju precis som vi sa i senaste Leadership Perspective här. Att i ett framtida enat nationalsocialistiskt Norden som en del av en nationellt sinnad värld. Där givetvis, då kan vi ju välja om vi vill börja träta igen om vi ska vara svenskar och norrmän och splittra upp oss igen. Liksom. Då har vi råd med det. Och givetvis är det så gällande detta också. Vad jag vill komma till någonstans är att det är väldigt osunt om vita svenska raggare slåss mot andra vita svenska raggare bara för de kommer från en annan ort när det samtidigt finns horder av främlingar på våra gator som man borde enas mot istället. Det är så jag menar.
Absolut. Jo, absolut. Jag vill bara mena så att lyssnarna inte tror att det samhälle vi vill ha kommer vara ett helt konfliktfritt samhälle, för det kommer det inte vara.
Nej.
Men det absolut är det så. Det finns så mycket att enas kring nu så att alla de där små bråken som vi har haft tidigare borde vi lämna åt sidan.
Absolut. Ja, den nationella rörelsen var det annars, om det förekommer där. Tyvärr så skulle jag väl vilja säga att det nog är hyfsat utbrett i den nationella rörelsen också. Alltså vi försöker ju bekämpa det inom motståndsrörelsen såklart. Och där kanske det inte är lika förekommande. Men framförallt synsättet som jag nämnde där man dumförklarar hela folket. Det tror jag är vanligt överlag bland nationella. Alltså att man tänker att ja, men det svenska folket är jävla idioter som bara röstar på sossarna i val efter val efter val, att de inte ser någonting. Man kan till och med gå så långt som att säga att nej, men de förtjänar att våldtas, de förtjänar att rånas för de är så dumma. Det där är nog ett ganska utbrett problem i den nationella rörelsen och som också är en typ av folkförakt som jag menar på är ganska farligt. För jag menar, dels det här får ju kanske inte direkt folket att känna sig så välkomna till den nationella rörelsen. Ingen gillar att bli idiotförklarad. Man polariserar sig mot de tänkbara rekryterna. Och än mindre så är det ju såklart ingen som önskar höra att de förtjänar att våldtas eller bli rånade eller någonting. Det polariserar ju verkligen. Det får ju inte en att få en sådär kanske jättepositiv och glad bild utav den nationella rörelsen när det slängs med sådant. Och det leder också, som jag sa tidigare, till defaitism. För jag menar, hur ska du kunna tro att vårt folk ska kunna resa sig om du hela tiden intalar dig själv att de är idioter? Och som en parentes där, en nordisk kvinna förtjänar för den delen heller aldrig att våldtas hur hjärntvättad hon än är. Däremot så kan man ju önska att föräldrarna kunde vara lite mer vaksamma kring vilka nordiska flickor umgås med eller rör sig, att de uppfostrade dem lite bättre gillande där, men inte heller för föräldrarnas naivitet eller ovilja till konflikter så förtjänar ju någon nordisk kvinna att våldtas, verkligen inte. Sen förstår jag såklart att folk reagerar så här i affekt när de läser om någon kvinna som har varit på någon fest med bara rasfrämlingar och sen blir hon våldtagen och sådär. Men försök sansa er, försök tänka efter, försök framförallt att inte fatta tangentbordet och skriva en massa otänkta saker, för att det blir inte positivt i slutändan. Jag är helt övertygad om. Jag är helt övertygad om att vi polariserar folk mer än vad vi får dem till oss genom den typen av kommentar.
Men det här gäller inte makthavare, va? Annie Lööf till exempel.
Nej, alltså det är väl klart att Annie Lööf till exempel, hon har ju valt att aktivt arbeta mot vårt folk såklart. Hon har ju valt att ställa sig utanför folkgemenskapen. Hon har gjort saker som är oförlåtliga. Om vi då pratade tidigare om att man bör kunna förlåta människor som har begått snedsteg i livet, så finns det ju också människor som har begått så grova överträdelser att de inte kan förlåtas, såklart så. Men bland vanligt folk så gäller det definitivt.
Jag håller med. Och det var bra att vi gjorde en skillnad där med makthavare och vanligt folk.
Ja, men jag menar alltså, det är ju ingen som kan neka till att vårt folk av idag, massorna, de är hjärntvättade bortom igenkännlighet. Men vi kan inte idiotförklara dem för det. Samma sekund som vi slutar tro på vårt egen förmåga att bryta denna förtrollningen. Samma sekund som vi slutar tro på folkets förmåga att faktiskt resa sig. Att vi slutar tro på att de faktiskt innerst inne är bärare av hjälteblod. Samma sekund så förlorar vi. Om vi alla skulle börja tänka på det viset så finns det ingen räddning. Då kommer vi inte lyckas. Men å andra sidan så tvärtom också. Vi kommer aldrig att förlora förrän vi alla börjar tro på det viset. Så vi kan tro på dig själv och tro på ditt folk, så kommer vi segra istället.
Mm. Jo, det blir ju självfyllande.
Mm.
Det vi väljer att tro på.
Absolut.
Ja, white trash är väl ett begrepp som tyvärr är mer eller mindre etablerat och som grundas i folkfrakt. Jag vet ju att du, liksom jag, inte alls gillar begreppet faktiskt. Vill du förklara varför våra lyssnare som eventuellt använder det ibland bör upphöra med det?
Jajamän, ett praktiskt tips för att motverka folkföraktet. Men alltså, white trash, det är kanske den yttersta formen av folkförakt faktiskt. Inte nog med att man föraktar människor som kanske har det lite sämre ställt här i livet. För att det är ofta det white trash handlar om. Så lägger man också in white, alltså vår ras, som ett negativt epitet. Inte nog med att personen bara är trash. Han eller hon är också white trash. Som att det skulle vara ännu lägre, ännu sämre att vara white trash än att vara black trash eller vad det nu skulle kunna vara. Det är alltså ett rent rasistiskt begrepp uttryckt mot vårt eget folk. Och vi legitimerar ju folkföraktet mot vita genom att använda såna här begrepp själva. Och man kan för all del, även som en del av vårt folk som vi var inne på här innan med Annie Lööf, man kan begå så allvarliga överträdelser mot folkgemenskapen att man faktiskt är att ses på som trash. Om vi tar till exempel pedofiler eller de som sprider narkotika till våra ungdomar, som säljer det till dem, som sprider det. De är ju definitivt att se som trash, rent ut sagt. Men inte ens de, inte ens pedofiler och knarklangare, de är ju på något vis mer trash för att de är vita än svarta. Nej, där är det ju snarare skräp som skräp. Och vidare så är ju det här också, det är ju aktiva val man i sådana fall har gjort mot vårt folk. Det handlar inte om att man har dålig utbildning eller dåligt med pengar eller dålig klädsmak eller vad det nu kan vara som gör att man idag får det här hemska epitetet white trash sent efter sig. Så nej, det blir hemläxa här förutom att lyssna på Nordic Frontier och läsa min artikel eller vad det nu kan vara, att sluta genast använda det här begreppet och angrip gärna de som gör det. Ifrågasätt varför lägger du till white? För att jag tror inte ens folk själva tänker på det. Det har bara blivit ett begrepp som har smygit sig in. Folk bara använder det för att de har blivit vana vid det. Men jag menar, vita människor, vårt eget folk, vi är inte i något sammanhang alls mer trash än andra folk. Snarare tvärtom i sådana fall.
Mm. Ja. Har det här folkföraktet alltid existerat? Eller hur har det kunnat uppstå?
Alltså en viss form av det jag pratar om, folkförakt, har existerat ett ganska bra tag nu. En stor del av kvinnoföraktet kom med kristendomen faktiskt. Mansföraktet kom ju genom feminismen som en reaktion på mycket av det kvinnoförakt som fanns. Klassföraktet, det har säkert till viss del existerat ganska långt tillbaka sedan adeln. Ja, det var ju ett tydligare uppdelat klassamhälle förr. Och föraktet för dem som kommer från andra byar, det, som sagt, det har alltid funnits men har inte tidigare varit negativt på samma sätt som, vår, som vi pratade om tidigare här. Men allt det här folkföraktet, även om det existerat länge, så behöver det inte alltid betyda att det är något bra. Men än värre är såklart att det förvärras hela tiden i en ganska så allvarlig takt genom kulturmarxismen, vars syfte ju just är att vända upp och ner på allt som är naturligt, att slå split folket emellan och vända folket mot varandra. Och fall någon här har missat Ledarperspektiv 48, det är ett tag sedan, men där pratade vi just kulturmarxism är för någonting och hur den verkar, så det kan vara tips att lyssna på den för att få lite mer analyserande förklaringar och utläggningar kring hur jag menar att kulturmarxismen vrider upp och ner på den naturliga och splittrar och sådär. Men faktum är att det inte bara är kulturmarxism som föder folkföraktet, utan även liberalismens framväxt menar jag på att öka på folkföraktet. Man bryr sig allt mer bara om sig själv nu för tiden. Man bryr sig inte så mycket om sin nästa. Och om man inte bryr sig om sin nästa så blir det såklart också lättare att man kommer att förakta den här personen. Det är lite som de som är väldigt välbärgade eller är väldigt välutbildade. De umgås kanske oftast bara med andra som också är välutbildade eller välbärgade. Och då blir det lättare att förakta de som inte är i samma situation. Och i liberalismens utopi så kan man väl nästan också säga att man nästan ska förakta alla andra eftersom att de är potentiella konkurrenter till en själv. Alltså att man själv ska klättra så pass högt på stegen och då finns det alltid någon annan som kan ta den platsen för en istället. Så därför ska man förakta allt och alla, se ner på alla andra, knuffa undan alla andra. Men folkgemenskapstanken och nationalsocialismen, den handlar ju om motsatsen. Den handlar ju om att man ska se till någonting större än sig själv. Att man ska se till folket och nationens väl. Och att man förstår att detta synsätt också i längden kommer gynna sig själv. Att genom att kämpa för helheten så kämpar man också för sig själv. Så då blir det folkkärlek istället för folkförakt. Och som jag sa tidigare, att många av de skillnader som finns mellan oss människor kompletterar oss och gör oss starkare istället för att splittra oss. Och det här synsättet, det ligger också för övrigt mycket mer i linje med de nordiska folkens naturliga lynne och karaktär än vad den här liberalismen som har växt sig starkt eller kulturmarxismen faktiskt gör. Det är kanske ett annat folk som den ligger varmare om hjärtat egentligen, men som har pådyvlats oss.
Ja, och som sprider folkföraktet inom vårt folk.
Mm. Precis.
För att det gynnar detta folks intressen.
Ja.
Ja, den avslutande frågan då, hur ska vi bekämpa folkföraktet?
I första hand så ska vi bekämpa det genom att faktiskt leva som vi lär, vi nationalsocialister. Att vi själva praktiserar folkgemenskap när vi kan och när vi får möjlighet till det. Och att vi inte är cyniska mot andra människor, att vi inte är några översittare, att vi inte försöker trycka ner andra, utan att vi faktiskt tror på oss själva, tror på personen framför oss, på varandra. Och att vi tror på hela vårt folk i stort. Att vi ser det positiva istället för det negativa. Det tror jag är en väldigt viktig del. I andra hand såklart genom att kämpa för att en ny världsbild byggd på folkgemenskap ska slå sig fram på bekostnad av det folkföraktande och folkfientliga styret som råder idag. Och det gör man ju dels genom att organisera sig med oss och kämpa för ett nationalsocialistiskt maktövertagande. Men också mer metafysiskt genom vår propaganda. Där vi faktiskt verkar och kämpar för att inte bara rekrytera folk till vår kamp, utan också för att få folket att hitta tillbaka till sig själva, att finna stolthet över vilka de är, att känna ett värde i att de tillhör det storslagna nordiska folket, och att de alla, oavsett socioekonomisk status, oavsett kön, oavsett ålder, inte är några white trash, utan istället vita pärlor som i enighet och gemenskap har potential att flytta berg. Bara så kan vi faktiskt förflytta berg, bara genom att krossa folkföraktet och bygga upp folkgemenskapen istället.
Då avslutar vi med de orden helt enkelt.
Mm.
Och ett bra avsnitt skulle jag vilja säga.
Jag hoppas lyssnarna tycker detsamma.
Mm. Absolut, det måste de göra.
Ja. Annars exkluderar vi dem från folkgemenskapen.
Ja, precis, precis. Ja, nej men vi avslutar programmet. Ni kan skicka ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg, och det gör ni till ledarperspektiv@nordiskradio.se. Dit kan ni skicka även såväl positiv som negativ kritik. Stöd Nordiska motståndsrörelsen. Läs mer på motståndsrörelsen.se och kommentera gärna detta avsnitt på Spreaker samt sprid det på sociala medier. På återhörande. Hej!
Tack för denna gång allihopa. Adjö!